Det har hänt en hel del nyheter i kameravärlden och det ska vi prata om idag. Om du lyssnar i din podcast-app så vill jag verkligen tipsa om Fotopoddens YouTube-kanal som också heter Fotopodden. För där kan du gå in och titta på avsnitten istället. Hela senaste säsongen finns ju som en videopodd och där kan du då se mer exempel på det som jag och mina gäster pratar om och annat. Det går inte att ha ett nyhetsavsnitt utan att prata om SM i fotografi. Och för dig som inte kollar på min YouTube-kanal så vill jag verkligen tipsa om min video från SM. För jag kommer ju till final i år och hur det gick för mig och vad jag lärde mig kan du titta på den videon. Så gå in och sök på fotograf Maria Ekblad på YouTube om du vill höra om det. Det är en väldigt hög nivå på foto i Sverige. Det sa ju till och med en av de internationella domarna på SM-finalen att hon alltid tycker det är så kul att döma i Sverige just för att det är så många grymma fotografer där och jag kan inte annat än att hålla med. Så stort grattis till alla som det gick bra för i SM och alla våra svenska mästare. Det är ju lite för många för att lyfta alla här, men dels vill jag ju då lyfta Hanna Neret som tog årets bild med sin fina bild Light in the Woods. Bilden består av ett barn som håller upp en lykta i en snöig skog och vi ser snöflingor i himlen. Och det är gula, varma toner i ansiktet på barnet och på den pälsklädda mössan och på omgivningen från lyktan. Och det är också blåa, kalla toner i skuggorna. Juryns motivering var att This was the favorite of the jury because we love fairy tales and we saw a fairy tale in it. Så Hanna vann ju också då kreativt barnporträtt med den här bilden. Och om du inte har tittat eller lyssnat på Hannas avsnitt i Fotopodden så vill jag verkligen rekommendera det. Jag vill också passa på att lyfta Elin Stare som tog många medaljer i SM. Hon tog guld i klassiskt porträtt och hon fick flera andra medaljer. Men framförallt så tog hon guld, silver och brons i babykategorin. Och för full transparens, Elin är en av mina närmaste vänner. Men jag vill ändå säga att jag tycker att hon är så otroligt grym fotograf. Alla som fotar bebisar vet hur svårt det är för att få avslappnade, naturliga bilder där man ser alla kroppsdelar bra och bebisen har fina uttryck och så vidare. Och Elin lyckas ju verkligen med detta. Så superstort grattis Elin och grymt jobbat i år igen. En annan som också lyckades ta guld, silver och brons i sin kategori är ju Niklas Englund. Stort grattis Niklas. Han vann då alla pallplatser i kategorin kommersiellt, mode och arkitektur med sina coola reklambilder. Och jag tycker verkligen Niklas var värd detta, för när jag stod i galleriet och tittade på alla bilderna, en av hans bilder till exempel, den har ju mycket svart på svart. Det är bild på en, det är en reklambild för någon kräm eller någon tub med någonting, men då är det ändå en svart tub på svart bakgrund och så är det en jättefin kant som går längs tuben med ljus. Och alla som gillar att fota mörkt vet ju hur svårt det är att fota mörkt på mörkt och att det också ska se bra ut i print. Så ja, jag förstår verkligen varför juryn gillade dina bilder Niklas och stort grattis. Någon annan som jag också vill passa på att lyfta är ju John Hellström som tog guld i både bröllop, dokumentärt men också i natur, vilda djur. John är ju verkligen en superduktig och kreativ fotograf och om du tittar eller lyssnar på detta så vill jag att du ska anteckna för det kommer ett avsnitt med John. Och jag tycker verkligen det blev ett kanonavsnitt. John sitter på så himla mycket kunskap när det gäller foto, print och allt annat kring det här. Så man förstår verkligen varför det går bra för honom i en sån här tävling. Så stort grattis till alla i SM och tack SM-gruppen som anordnar detta. Det är ju mycket volontärt arbete, eller enbart volontärt arbete. Och jag är verkligen glad att det finns en sån här tävling överhuvudtaget i Sverige. För gud vad utvecklande det har varit för mig bara på den enstaka gången som jag har varit med. Om vi istället ska svänga över på svenskarna och internet så är det en stor undersökning som kommer i Sverige varje år där man berättar om svenskarnas internetbeteende och internetvanor. Och det är ju väldigt intressant för oss fotografer, för många använder ju internet och sociala medier till att marknadsföra sig och sitt företag. Och det är ju många som funderar på om det är värt att lägga tid på TikTok. Bör man skapa video eller annat? Och därför tycker jag att den här var så himla spännande att läsa. Om vi tittar lite på de här siffrorna så står det att 79% av internetanvändarna har använt YouTube någon gång. 68% har använt Facebook någon gång. 64% har använt Instagram. 38% Snapchat. 27% LinkedIn. 24% TikTok och Twitter nu då X 20%. Om man tittar också på ålderskategorierna så kan man också se att det är främst 00-talister och 90-talister som använder YouTube. Om vi tittar på ålderskategorierna så är det 00 och 90-talister som använder YouTube, men även 80 och 70-talister. 90-talister och 80-talister använder Facebook och Instagram främst. Men TikTok så ligger det 90-talister och 00-talister och 10-talister i toppen. Om vi tittar på vad folk uppger är drivkrafterna för att använda olika sociala kanaler så är det att 60% vill bli roade eller underhållna. 54% använder det som tidsfördriv. 43% som en digital kontaktlista för att hålla kontakten med vänner. 42% för kunskap och nya lärdomar, tips och inspiration. 37% håller koll på vänner och bekanta. 34% på samhällsinformation. 28% för att gratulera folk på födelsedagen. 24% som ett digitalt fotoalbum. Så om vi tittar på de här siffrorna så kan man också då fundera på vilka vill du nå ut. Om du till exempel vill fota businessmän, då kanske det är LinkedIn som du bör anstränga dig på. Medan om du vill nå ut till en yngre målgrupp så kanske det är TikTok du bör lägga din energi på. Det som jag tyckte var så intressant är att YouTube kommer så himla högt upp på det här. För att det är ju en jättestor plattform men som är ganska underutvecklad i Sverige. Jag älskar YouTube för jag tycker video är så kul att göra. Men jag tror det kan vara att folk tycker är lite krångligt med tekniken och att det tar mycket tid att klippa. Men om du känner att du har det i dig så vill jag verkligen rekommendera att starta en YouTube-kanal för att du kan verkligen nå ut till folk som du kanske missar annat. Och som sagt, du är ju ganska unik på YouTube om du passar på att göra det idag. Det kräver tid och dedikation, men det kan verkligen, verkligen vara värt det. Och du kan ju också tjäna pengar på YouTube genom annonsintäkter och samarbeten och sånt. Jag får ju kunder till min fotostudio via min YouTube-kanal, så för mig har det ju funkat bra. Det som jag också tycker är intressant är hur aktivt Facebook är fortfarande. För att jag tycker det är så himla många som är så här: Facebook är dött, men det är bara Instagram. Men det kan ju faktiskt vara värt att man uppdaterar den där lilla Facebook-sidan och inte bara låter den ligga och skräpa i bakgrunden med bilder från 2014. Och sen TikTok. Man hör ju otroligt mycket om det och kortformvideo och allt det där. Och man kan ju fundera över om det är värt att lägga energin på den kanalen. För att det är ju faktiskt 24% som använder det. Det är ju inte jättestort då jämfört med Facebook, YouTube och Instagram. Och det är ganska unga personer. Sen till exempel kan man ju tänka också på vad fotar du och vad vill du fota? Jag som fotar bebisar, gravida, ettåringar mycket och också bröllop och sånt. Men de som hänger på TikTok nu, de kommer ju att få barn någon gång i alla fall. En del av dem. Och då kan det vara värt för mig att etablera mig där. För sen när de ska leta efter en fotograf, då kan det ju vara så att de faktiskt har följt mig ett tag. Och då kanske jag blir det självklara valet. Men om man ska lägga mycket energi på en plattform och kanske inte så bekväm med video, då kan man ju då utifrån de här siffrorna fundera på om TikTok verkligen är värt det. En annan sak som har hänt är att Canon nu kommer enligt rykten att öppna upp för tredjepartsalternativ för sin RF-serie. För Canon har ju sina gamla EF-objektiv och de har sina nyare RF-objektiv. Och till EF-objektiven, där har ju det varit tillåtet för andra tillverkare att göra objektiv sedan länge. Det finns ju Sigma, Tamron och så vidare. Men RF-objektiven har ju de velat dra in pengarna på. Och därför har de ju hittills inte tillåtit att någon annan skapar objektiv för dem. Men som sagt, enligt rykten så är detta på gång. Dock verkar det vara som att Canon inte bara släpper licensen till allt och alla, utan de kommer enligt ryktet att vilja pröva det objektiv för objektiv. Så det kanske kommer Sigma eller Tamron objektiv, men det kommer liksom inte vara alla objektiv hos alla tillverkare, utan det verkar vara lite mer handplockat. Och på tal om kameror och sådant så har ju iPhone 15 kommit, och det som är spännande med dem är att kameran i Pro-versionen verkar vara ganska utvecklad. Sen är det ju alltid så med en iPhone att om du har en iPhone 14 eller 13 kanske inte det här är en jättestor uppgradering, men som jag som har en iPhone 8 skulle det nog vara ganska stor skillnad ifall jag köper en iPhone 15 istället. Det är ju en 48 megapixel kamera som är standardkameran, och sen så finns det ett vidvinkelobjektiv som du kommer kunna göra makro med, och så finns det ett teleobjektiv också. Och inne i kameran så finns det också presets för en 24 mm, en 28 mm och en 35 mm kamera med iPhones image processing presets, så att man också kan få till olika lägen som motsvarar de här olika brännvidderna. På recensioner som jag sett på internet så kan man också se att man kan få lite blurrig bakgrund utan att komma in i porträttläge, och de verkar verkligen ha jobbat bra med de här kamerorna för att konsumenter ska vara så nöjda som möjligt. Men det som är mest spännande tycker jag är att om man går in i inställningar på iPhone 15 Pro så kan man slå på log. Och för dig som inte vet det så är det ett format som man kan välja att filma i, och det påminner lite om RAW-format för foton. Nu är det inte RAW, för det finns något annat som heter RAW när man filmar. Men LOG-format är helt enkelt en otroligt platt profil. Det är alltså så att filmen blir väldigt grådassig, och det är utan kontrast och utan saturation. Vad heter det på svenska? Färg. Jag har hjärnsläpp nu. Ja, det är utan starka färger helt enkelt. Och anledningen till att man vill använda detta är att man kan få ett så stort dynamiskt omfång som möjligt i sin film, och det blir lättare att redigera. På så sätt bevarar man information så mycket i sin film, vilket gör att den blir lättare att redigera. Du får med mycket mer i högdagarna och i skuggorna. Det blir också så att du själv kan ju bestämma lite hur det ser ut för andra videos från mobilkameror. Det som gör att man oftast kan se att det är en mobilkamera är ju oftast att det är lite mer skärpa och lite mer färg än du kanske hade valt att redigera om du hade filmat med en systemkamera. Det som gör det intressant är ju att det hela tiden finns en pågående diskussion om vi fotografer är hotade av mobilkameror. Och i många fall hos många personer så skulle de ju aldrig lägga pengar på en fotograf. För jag kan ju fota lika bra med min iPhone. Och ju bättre iPhones och mobilkameror blir, desto mer stämmer ju detta. Men om vi fotografer gör vår marknadsföring rätt och verkligen trycker på varför man behöver professionella bilder, så tror jag ändå att det kommer i och för sig finnas några som nöjer sig med iPhone-bilder. Men jag tror också att det finns många som ser värdet i att faktiskt gå till en riktig fotograf. Men däremot så tror jag att det kan bli väldigt många mer som blir intresserade av film. För man kanske hör om det här loggformatet, man kanske blir intresserad av att prova. Och sen så när man lägger in filmen i sin dator så märker man ju att det här ser ut som skit om jag inte redigerar den. Så jag tror faktiskt att det här kan bidra till mer filmintresserade och intressant. Då kanske folk som vloggar mycket och inte bryr sig om att ha en väldigt dyr kamera kanske mer och mer kan nöja sig med en iPhone. Och också folk som vill komma igång med video så är det här perfekt för. Sedan så har ju också Adobe släppt en hel del nyheter, för de har ju haft sin konferens Adobe Max 2023, och där pratas det en hel del AI. För det första så har de jobbat väldigt mycket med att utveckla generative fill i Photoshop. Alltså att Photoshop kan med AI fylla ut bilden. Och du kan använda det istället för att sitta och klona och redigera för hand. Det finns ju väldigt mycket plus och minus med detta. Men om du har fotat en stående bild och verkligen vill göra den till en liggande bild, då är det ju trevligt att det finns som alternativ. Jag tycker fortfarande att det finns ett stort värde med riktiga fotografier. Och sen vart den gränsen går, ja, det är väl lite upp till var och en. Så jag ser kanske inte att jag kommer använda just det så mycket. Men om man istället för att sitta och klona för hand vill ta bort skräp i bilden och använda sig av detta, så är det väl jättebra att det går snabbt och smidigt. För att ta bort skräp i bilder, det gör jag ju ganska mycket av. En ny spännande funktion i Lightroom som de säger kommer komma, kallar dem för Point Color. Då man skulle kunna klicka på en färg och sen ändra bara den färgen i bild. I exemplet var det ju att man kunde ändra färgen på enbart en jacka. Och det känns ju som väldigt användbart ifall ja, det är en för skrikig ton man har fått med eller man vill färgmatcha eller någonting. Så det tycker jag lät riktigt användbart. Och så har de också lagt in ett verktyg för bakgrundsoskärpa i Lightroom. Alltså att om du inte har fått bakgrundsoskärpa så kan du gå in och lägga på det då i efterhand och göra bakgrunden mer suddig. Och det här kan man ju också diskutera. Stänger gapet mellan systemkameror och mobilbilder? För om du har fotat en vanlig mobilbild och på ett ganska snyggt sätt kan gå in och lägga på bakgrundsoskärpa sen i Lightroom. Det kräver ju fortfarande en viss teknik. Men om 10 år, då kanske det inte behövs fotas ens med en systemkamera med kort skärpedjup. Vem vet? Jag tycker i alla fall att det såg intressant ut för folk som ja, vill lägga till sånt i efterhand. Jag personligen ser inte att jag kommer kunna använda det så mycket för att jag... Ja, antingen så tänker jag att en mobilbild är en mobilbild eller så fotar jag med kort skärpedjup redan med min kamera. Men för de som behöver detta tror jag att det kan vara ett spännande verktyg. Och sen såklart utvecklat sitt AI-program. Dels så kommer de också släppa ett vektorprogram som heter då Firefly Vector. Och så har de också släppt ett program som kommer heta Firefly Design Model. Där du med hjälp av att skriva text kan designa då olika modeller, fattar jag det så. Så AI kommer och utvecklar oss, vare sig vi vill det eller inte. Så det var alla nyheterna jag har samlat på mig i kameravärlden. Och om du tyckte det har varit kul avsnitt så får du jättegärna kommentera det på YouTube-kanalen eller skicka ett meddelande. Och om du har lyssnat ända hit så vill jag också passa på att tacka dig för att du har plöjt det här avsnittet. Och du får jättegärna ta en bild på Instagram och tagga fotopodden och visa vad du gör när du lyssnar. Så kan jag reposta det. Jätteroligt ju. Ha det jättefint så hörs vi snart igen i ett annat avsnitt. Hej då!